Välkommen till en fantasystund, avsnitt 10. Det måste vi fira på något sätt. Tyvärr så har jag ingen sån här... Så vi, en liten applåd kanske. Kan en liten... Sen bara... Yay. 10, let's go! Idag ska jag fortsätta läsa ur boken En ny tidsgryning, Laurentius krönika. Kapitel 2 ska vi läsa. Och det kommer ju efter 1, så det är ju lämpligt. Så nu kör vi igång med kapitel 2. Kapitel 2. Aralantas överste präst. Det visade sig när Edrie återvände att Ar ville ta emot Laurentius omedelbart. Elsten gav sig genast av från skolan, västerut längs Lundbindaregatan, över Stora torget som ännu slumrade, omgivet av alla praktfulla stenhus med både 4 och 5 våningar. Han snäddade norrut mot templet som var en av de största byggnaderna i hela huvudstaden, nästan lika stor som skolan. Dess vita kalksten kröntes av rött tegel på tak och torntinnar. Den öppna platsen framför templet var lika stor som torget, trots att där aldrig hölls någon handel. Platsen var lagd i samma vita kalksten som templet och från dess jämna yta ledde 3 breda trappor upp till 3 stora portar. Även om Laurentius sällan besökte templet och än mer sällan dess överste präst, så visste han mycket väl vart han skulle gå. På sin väg mot den högra av trapporna sneglade han upp mot några burspråk på den stora runda hörntorn där han visste att Ars arbetsrum var beläget. En känsla av brådska drev honom att ta trappan med 2 steg per kliv. Den stora porten var tung att öppna och saktade ner honom. Väl inne i den vidsträckta hallen stannade han några ögonblick för att hämta andan. Hans blick föll på en kvinna som omedelbart kom honom i möte. Trots hennes välkomnare åtbörder med öppna händer kom en olust över Laurentius. Kvinnan var danserska, en av templets kvinnliga präster. Blotarna var de manliga prästerna som stod för de gamla kunskaperna, riterna och ordningen. Danserskorna stod för hänryckning, känslor och kroppslig förmåga. Det hade blivit en del av kyrkan efter dess ursprungliga kraft och kontakt med gudarna försvagas och dess dyrkan stelnat. Det var då danserskorna kommit till kyrkans räddning. Genom dansens hänryckning hade man åternått fram till gudarna. Därtill hade träningen där dans och stridskonst förenats gjort danserskorna till kyrkans fruktade inre skyddsvakter. Deras närhet till liv, känslosvall och död tände en ny gnista i kyrkan som därmed vuxit i kraft. Laurentius olust inför danserskan som mötte honom handlade inte om rädsla för hennes förmåga till våld. Han hade nått en ålder och ett skede i sitt liv där han inte längre fruktade någon som kunde släcka hans liv. Han hade valt att leva huvudets och tankens stilla liv. Med visdom och kunskaper hade han uträttat det han uträttat och blivit den han hade blivit. Den rädsla som kom över honom var snarare att han valt fel väg. Vad hade han blivit om han istället valt hjärtans, livets, kärlekens, glödens och dödens väg? Nattens syner i Arvandlis spegel kom åter till honom. Han trängde undan sin olust och mötte prästinnans blick. Hennes ansikte bar ett flammigt R ända från pannan över ett oseende öga ner till mungipan. Det andra ögat hälsade honom med aktning innan hon vände huvudet och nickade mot en av de breda trapporna. Laurentius bemödade sig om att hålla jämna steg med den smidiga danserskan uppförde många trappstegen till Ars rum på 3:e våningen. Väl uppe öppnade hon dörren utan att knacka. Med lätt bugning och en rörelse med handen visade hon in honom och stängde dörren bakom honom. Han andades in en tung, söt lukt från kryddad olja i flera fyrfat spetsad med rökelse och den välkända doften av gamla skinnband. Dofterna skärpte hans sinnen och vidgade hans medvetenhet. Mån om att komma till tals med Ar genomsökte han det stora, rikt möblerade arbetsrummet och fann den gamle prästen stående med sina magra händer på ryggen framför en av burspråken. Trots ljudet och dörren stängdes efter Laurentius förblev prästen vid fönstret orörlig. Elsten hade märkt att Ar utvecklat liknande olater för att göra besökare osäkra. Han kände igen beteendet från tidigare besök och lät sig inte bekomma. Oombedd steg han in i rummet som var format som en kvarts cirkel. Dörren han kommit in genom fanns nära spetsen och fönstret täckte nästan hela den vävda ytterväggen. Liksom i Laurentius eget arbetsrum täcktes inneväggarna av höga bokhyllor, fyllda av skrifter som vid varje annat tillfälle skulle ha lockat Elsten. Tjocka mattor på stengolvet förtog ljudet av hans steg då han närmade sig ett bord strött av fullskrivna pergament och uppslagna böcker. Det var oväder i natt, sade Ar utan att vända sig om. Nordan blåste, svarade Laurentius kort och ögnade igen av de gamla böckerna. Han hörde Ar vända sig om men fortsatte att läsa en stund innan han såg upp och granskade översteprästens skarpa drag. Trots sin höga ålder och det smala, bleka ansiktet brukade prästen inte se sliten ut. Men nu vilade ögonen i mörka hålor. Läpparna var nästan grå och några droppar i det smala och välputsade hakskägget fick det att glänsa som silver. Jag ser att du tuggat ditt skägg igen, sade Laurentius med ett stilla leende. Förrådd av mitt eget hår, muttrade Ar. Ja, jag tillstår att jag oroas. Du ser trött ut. Du ser ut att ha vakat. Jag skrev emellertid mitt brev på förmiddagen. Du gissar rätt, som vanligt, svarade Ar och lämnade burspråket. Du är inte ensam. I natt fick jag svårtid av varsel. Jag väcktes vid midnatt och lyckades inte somna om. Vi har mycket att tala om. Han gick fram till en tung stol med djupröd klädsel, där han samlade sin vida, vita klädnad i knät då han slog sig ner. Han tecknade åt Laurentius att sätta sig i en likadan stol på andra sidan av det glänsande fyrfaten. Elsten lämnade böckerna och följde prästens inbjudan. Till en början satt de tysta och iakttog varandra över fyrfatens dansande lågor. Så talade Ar. Jag blev först förvånad över ditt brev. Du har aldrig förut sökt mitt råd och jag måste tillstå att jag heller aldrig sökt ditt. Vi har båda levt i övertygelsen om att vi själva haft den bästa källan till visdom. Men sedan klarnade min tanke. Det varsel jag fått. Det har inte varit avsändarens avsikt att jag ensam skulle kunna tyda dem. Det som sänt dessa varsel har menat att jag måste söka hjälp. Laurentius nickade. Han förlorade sig i lågornas dans medan han samlade sina tankar. Efter en kort stund strök han luggen ur pannan, satte händerna med fingertopparna mot varandra i höjd med hakan och började berätta. Löven hade gulnat, vindarna börjat sin tafattlek. Dagarna blev kortare, nätterna längre och värdshusen sålde varmt mjöd. Lövbrands höstmånad led mot sitt slut. Det var en kväll bland andra, men natten blev ovanlig. Jag vaknade några timmar efter midnatt. Vinden ylade kring klocktornet. Det blåste nordan. Jag hade drömt en dröm som berört mig så illa att jag vaknat och jag inte fann ro att somna på nytt. Han tittade upp på Ar med en skarp blick. Du måste veta, sade han, att jag icke är den som drömmer mardrömmar. Naturligtvis gör du inte det, bekräftade Ar. Aldrig. Jag har gott samvete och jag sover alltid utmärkt utan att plågas av oro eller inbillade hemskheter. Självfallet, nickade Ar. Nåväl, jag ska icke göra den här berättelsen längre än vad den behöver vara. Drömmarna har kommit tillbaka allt oftare, vanligen som korta glimtar, bilder av skeenden, svindlande byten av skådeplatser och tider. Men jag ska berätta det som jag upplever som det återkommande, sammanhängande temat. En svart skepnad, krönt av en gyllene krona, för krig mot andra. I hans närhet visste en annan, en mörkare skepnad som tycks vara den förstes förtrogne. Men så faller den första skepnaden och den andra tar upp hans krona och reser sig, svartare och större. Hans makt griper omkring sig, icke som rustade härar utan mer som svarta skuggor, vilka likt gripande armar sträcker sig över våra värld. Den lede har växt sig starkare även i mitt sinne. Något är görningen, instämde Ar. Just så. Kring den mörke försten antar jag att en ny makt, en som vi hittills icke stått inför. Jag ser bilder av en kamp som förs på nytt sätt, tillsammans med nya bundsförvanter. Jag ser skepnader av människor och andra som ilar på hemliga stigar, sökande. Undvikande en ond vilja som når även dit ondskan tidigare icke nått. Samtidigt ser jag strider, så som strider alltid sett ut, med väpnade skaror i väldiga slag. I sanning märkligt, sade Ar. Hur ska detta tydas? Jag vet icke. Det kan vara en maning att vi ska rusta oss för strid, men det kan lika gärna vara en varning, en viskning om att den vanliga vägen icke leder till seger mot en ny fiende. Laurentius tystnade och återupplevde de egendomliga synerna för sitt inre. Han tillät tankarna virvla runt innan han återvände till nuet och riktade sig mot översteprösten. Nå, vad tror du? Frågade Laurentius. Du nämnde en kamp som förs på ett nytt sätt, sade Ar. Det här är verkligen svårt. Du kommer tro att jag helt förlorat mig i sägnernas värld. Men jag ser en kamp där sanningens ljus lyfter fram sådant som dolts i historiens skuggor. Sådant som tidigare varit dolt ska nu verka till vår fördel. Om du sagt detta för månad sedan så hade jag trott att du gått i barndom. Det låter verkligen som en ansaga. En ljusets förkämpe, varför inte en alv, träder in i mörkens rike och förjagar ondskan med sin klara, skinande godhet. Käre Laurentius, för en månad sedan så hade jag avslutat vårt samtal här. Men nu, frågade Laurentius uppmärksamt. Nu känner jag en lättnad av att höra dig berätta. Jag säger lättnad, för jag har själv haft varsel om märkliga väsen och magiska krafter som rört sig i utkanten av mitt synfält, men som vädjat till mitt hjärta att vidga sitt medvetande. Jag har fruktat för mitt förstånd. Och jag har fruktat för mitt, sade Laurentius. Då är vi två. Vi är två, nickade Ar. Vi är båda ansedda att vara det mest lärda i vår tid. Jag tvivlar på att vi båda skulle förlora vår klarsyn samtidigt. Den tanken lugnar mig, sade Ar med ett svagt leende. Nåväl, fortsätter Laurentius med ny kraft. Har du, min kära präst, någonsin träffat en alv? Ar mötte Laurentius med en vaksam glimt i de trötta ögonen. Du frågar mig om jag någonsin deltagit i en amsaga? Du vet mycket väl vad jag frågar dig, sa Laurentius allvarligt. Ar suckade tungt och andades några djupa andetag innan han beslutade sig för att fortsätta. För mer än 50 år sedan blev jag kallad att under största hemlighet infinna mig på slottet med edsringen, den ursprungliga från det gamla templet. Jag möttes upp och fördes via lundgångar som jag varken sett för eller senare till en kammare högt upp i kungatornet. Där väntade konung Gladoron utan vare sig vakt eller någon ur hovet närvarande. Hans enda sällskap var en uråldrig men ungdomligt kraftfull man vars utstrålning fullständigt överrumplade mig. Det var som att möta en gudomlighet. Jag hade kallats för att övervaka en ed mellan vår konung och denne furste bland alver. Ar tystnade och betraktade Laurentius som om han ville se vilket intryck hans berättelse gjort. Då, vad var det för ed? Frågade äldsten stilla. Jag har redan berättat för mycket och därtill var det en fråga om jag någonsin träffat en alv. Svaret är ja, en gång. under största hemlighet, av konungen svuren till tystnad. Jag kommer inte att tillstå detta om du frågar mig igen i andras närvaro. Gott, sade Laurentius. Detta klargör ändå var vi står. De flesta betraktar alver som amsagor, så om dina varsel och mina drömmar handlar om hjälp från alverna, så skulle det i sanning vara något nytt. Än du då, Laurentius?
Jag?
Har du någonsin träffat en alv?
Alla böcker och skrifter på skolan berättar att alver i alla tider varit mycket ovanliga och att det sista gick under i stora gruvraset år 261. Alltså ett par hundra år innan ditt möte med alvfursten. Jag har till nyligen haft en gnagande känsla att detta icke varit hela sanningen. För 2 år sedan påbörjade en alv sina studier på skolan.
Du gör narr av mig.
Icke så, invände Laurentius. Men jag tror att du förstår varför jag valt att tiga.
Hur kan det ens vara möjligt?
Muttrade Ar och tuggade på sitt gråsprängda hakskägg. För 2 år sedan fyllde Sigurd 15 år och lämnade därmed Elysia.
Sigurd?
Jarl Bewers son.
Jaha, förstås. Därav skolningen Elysia.
Hans far, fortsätter Laurentius, var mån om att Sigurd skulle lära sig allt som fanns att lära sig om Aralanta och vår värld.
Ja, du förstår säkert varför.
Det finns fortfarande många som ifrågasätter Bew och hans folk och menar att främmande sjöfarare inte passar som frälse i vårt land.
Dessvärre, Sigurd steg med ett angeläget formulerat anmodansbrev i mitt arbetsrum för 2 år sedan. Jag behövde knappast berätta att jag antog honom omedelbart.
Ett gott beslut, nickade Ar.
Det visade sig vara mycket enklare än det beslut som den unge Sigurd bad mig om en kvarts timme senare. Han reste nämligen i sällskap med en sjöfarande vän från Aralond. Han bad mig genast möta denne vän för att antaga även honom. Något road av den unge lärjungens angelägenhet så bad jag om att hämta sin vän, som visade sig vara en mycket märklig bekantskap. Till en början tog jag honom för en sjöfarande yngling, något över 20 år gammal. En aning värdebiten med förstånd i blicken, men det var något hos honom som liksom sken igenom hans alldagliga yttre. Jag förnam ett inre ljus och en outgrundlighet som jag förbluffades över, som jag icke förstod. Vi samtalade hela den dagen och natten som följde. Hans historia, den var enkel. Han hade svaga minnen av en far som han rest med över haven, men som dött för många år sedan. I början av samtalet ville han framstå som vilken yngling som helst, men då hans förtroende för mig ökade, liksom hans förståelse för min kunskap om världen, ökade även hans tillit. Det var då han berättade att fadern dött, icke för några tiotal år sedan som han först låtit ge sken av, utan för några 100 år sedan. Det tog mig flera timmar av samtal innan jag kom till insikten att jag framför mig hade en livslevande alv.
Och den alven har ett namn?
Tro mig, det har han.
Ar väntade några ögonblick, men Laurentius låtsades som intet och förblev tyst. Sakta spred sig ett svagt leende över prästens ansikte.
Aha, lika för lika, antar jag, log han.
Vi vakar båda över andras hemligheter, sade Laurentius instämmande.
Låt gå, då har vi alltså båda träffat alver. Säg mig nu, har du någonsin träffat en dvärg?
Laurentius mötte prästens blick för att utröna om frågan var allvarligt menad.
Nej, det har jag icke, sade han.
Och här ger mig skrifterna inga möten alls, bara uråldriga sägner från tider före Nar.
Jag har inte heller träffat någon dvärg, eller hört någon som sagt sig ha gjort det.
Men du har sett dvärgar i dina varsel, frågade Laurentius.
Har du inte sett dem i dina drömmar?
Jo, sade Laurentius.
Jag har sett bilder av dvärgar stående vid sina bergsdörrar
men det har vänt in så snart det blivit varse om dem och nya bilder har kommit till deras ställe. Ar mötte länge älstens blick innan han vek undan och förlorade sig en stund i den dansande lågan ovanför ett av fyrfaten. Så vände han sig åter till Laurentius och fortsatte. Intressant. Det är tydligt att det var meningen att vi skulle samtala om detta. Var och en av oss skulle tvivla på sitt förstånd, men då vet vi nu båda fått samma budskap. Så vad blir vårt nästa steg? Frågade Laurentius. Det frågar du mig. Det är du som är lärd. Själv måste jag ställa frågor för att nå min visdom. Intet utan den höge. Inget vore till utan den höge, fastslog Ar. Förvisso, jag tittade i Arvandils spegel i natt. Har inte den höge visat dig ditt innersta för länge sedan? I denna orostid visar mig ett nytt inre, icke längre lärdomens källa, utan dess fyrbåk. Från uttolkare till vägvisare, sade Ar. Vet du vilken väg? Jag tror vi kommer att se ett maktskifte i Naronien. Den mörke fursten faller och ersätts av en ännu mäktigare. Vi har fått varningar för att välja nya sätt att möta en ny fiende och söka hjälp på oväntade ställen i vår kamp. Våra val och handlingar påverkar utgången så att slutet antingen blir en ny möjlighet att blomstra eller död och förintelse över oss alla. Jag är benägen att välja det förra, sade Ar kort. Jag fruktar att vi icke kan välja slutet, utan att vi måste välja vår väg. Först sedan vi vandrat den får vi kännedom om det slut den leder oss till. Det tror jag visst kan vara sant för dig, men jag har för vana att tjuvkika. Jag läser alltid de sista sidorna i en bok först. Laurentius mötte prästens blick och log för första gången sedan samtalet tagit sin början. Jag kikar aldrig, fastslog han. Men jag drar mig icke för att se på när du gör det. Alltså, följ mig, svarade Ar och reste sig ivrigt. Det var det andra kapitlet. Och det var också det som jag hade att bjuda på idag. Tusen tack för att du har lyssnat eller tittat, beroende på vart du ser eller hör det här. Det kommer bli ett avsnitt till ifrån den här boken som du har att se fram emot. Det kommer bli nice. Vill du att jag ska läsa upp din bok, ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack så mycket för den här stunden.